med mig, Paul Ströbeck. Och veckans gäst är ingen mindre än Hampus Nessvold. En kille som i alla fall ger mig otroligt mycket ångest. Han är artist. Han har ett radioprogram som heter 22 kvadrat tillsammans med Linda Ulfhjelm och William Spets. Han har en jättebra podcast, Hampus Nessvold podcast. Han har ett tv-program med UR där han pratar om ångest. Alltså, finns det någonting den här grabben inte gör? Jag lovar dig att han snart kommer komma ut som typ så här mästerkock också eller någonting sånt. Han verkar vilja göra allt och han lyckas göra det jättebra. Jag är jätteimpad av Hampus, han är en svinbra kille och jag tycker vi går direkt in på intervjun om det är okej. Så här kommer den.
Jag kan inte bo på en inspelning, eller här behöver man ju restid, ta 15 minuter i taxi och sen så behöver man det här och det här. Och det tänker man inte på när man planerar, då ser man bara själva liksom uppgiften, inte allting runt om.
Okej.
Okay. Det är svårt att få ihop.
Vad är det för någonting du gör just nu då?
Just nu håller jag på med en radiogrej på P3 och så håller jag på med en tv-serie som ska gå i sommar. Och så håller jag på med musiksläppet som är nästa vecka, en ny singel. Och så är det ett annat åtagande som man inte
har tid med.
Egentligen inte har tid med det, men som är så här kul grejer.
Ja, vad bra. Nej, men det låter som att vi har bra, helt okej ljud här i alla fall.
Grymt. Är det här du brukar göra det?
Nej, jag har bara gjort en gång tidigare här. Mm. Annars så brukar jag göra det. Där jag bodde hemma förut, eller typ på stan.
Har du flyttat hit nyligen eller?
Ja, vi har typ bott här i... Hur länge har vi bott här?
Sen januari.
Ja.
Ja.
Så det är typ, det här är andra intervjun här. Men jag köpte den här extremt, den är inte särskilt bra, men den är väldigt liksom portabla micken. Så att jag kan i stort sett göra podden var som helst.
Men jag hade också den micken när jag gjorde min.
Ska jag ge den till dig?
Kan jag bara få en minut?
Men då säger jag välkommen till dig, Hampus Nessvold.
Tack, vad kul att vara.
Hur är läget?
Men alltså det, nu, jag håller på liksom bara att svara alltid annat det är så bra. Men jag vill inte svara det när det inte är bra. Men det är bra, så melankoliskt är bra.
Varför är det melankoliskt bra och inte bra?
För att jag lever i någonting nu som är så här, man ska må så bra.
Ja.
Det är så här, the time of my life. Men ändå så är det någonting som ligger och skaver. Och jag kan gilla det i och för sig att allting inte är så perfekt. Men det är fortfarande någonting som bara ligger som en dimma över allting hela tiden.
Men vad är det då?
Jag tror det är att det är så här stress som kanske gör att man inte är helt närvarande. Och så blir det en frustration som gör att liksom bara, man känner
sig... Varför är du stressad då?
Jag gör mycket saker, jag känner mig liksom lite... Kanske ADHD-människa. Och då får jag lite panik på mig själv. Att jag känner typ nu när vi sätter oss här så känner inte jag att jag har samma lugn som du har. Du sitter liksom, kanske efter vi är hemma hos dig också, men du sätter liksom och bara hej, och jag är lite mer så här uppe i någon slags varv som jag vill släppa. Kanske gör det under liksom, timmens gång här, men...
Intressant.
Ja, faktiskt.
Väldigt intressant. Ja, men det är intressant också för att du gör så himla mycket saker. Man borde ju bara tänka att du har världens... Du måste nästan ha världens lugn. Känna dig jätte liksom... Du gör ju massa roliga saker, tänker jag. Ja, det måste vara skitkul.
Ja, det är det jag menar. Och därför är det som man har det som man gör just nu, så är det som att man inte heller får må dåligt. Och då blir det liksom en press i att man mår lite dåligt om man inte får göra det. Så det är jättekonstigt, men man mår ju ändå. Man mår ju ändå. Liksom. Ja.
Är det så, kan det vara lite så att du gillar också inte... Må 100% super duper.
Ja, gud ja. Alltså när jag har, alltså det är också så grej, för när man har det helt perfekt, alltså jag kan ju stressas inför faktumet att jag har semester 2 veckor i sommar. Då blir jag så här, gud, fatta om mina tankar kommer gå igång då. Och så kommer jag komma på liksom nya saker jag vill göra som jag tar tid med, och så kommer jag liksom börja ta kontakt med människor som man kanske inte alls vill prata med, men man gör det för att man är uttråkad, och så blir det liksom någonting så att nej, jag tycker om när det är liksom som det är just nu. Alltså att allting är perfekt, det är så här fan tråkigt.
De här projekten du håller på med, vi kan ju gå igenom dem lite snabbt. Men först vill jag egentligen veta, är det liksom någon, är det saker du har dragit igång eller är det folk som kontaktar dig? Hur fungerar det? Du känns ju väldigt som en så här entreprenöriell själ lite i att du liksom drar igång projekt eller hittar på saker att göra. Hur funkar det?
Ja, men det är faktiskt sant. Och när man skapar jobben själv så får man göra det man vill. Så det är bara kul.
Ja, hur går det till liksom? Ja, men nu har du till exempel ett radioprogram tillsammans med William och Linda, eller hur?
Ja.
Hur går det till liksom? Går du till SR då och säger hej?
Nej, just där så var det... Just där drog vi igång det tillsammans. Vi skulle göra en grej för en sommarsändning egentligen för förra sommaren, och så blev inte det av, men de gillade oss och så fick vi utveckla vidare. Så den grejen är lite speciell. Det har inte varit liksom själv upphovsman, okay, utan det var vi tillsammans. Vi ville göra någonting, vi älskar varandra, vi har jättekul ihop. Och sen har det bara växt fram till vad det är. Så det är lite speciellt. Men sen mina andra grejer som jag gör är alltid att jag har en idé. Jag går till någon. Vill ni ta in det här? Nej, säger de liksom i 27 fall. Och sen så får man ett ja det 28. Och så blir det någonting av det.
Har du något exempel på någon sån grej då?
Ja, men serien jag gör nu. Nu gör jag en serie om psykisk ohälsa för UR och P3. Och den är ju så. Den skrev jag för... ett halvt år sedan första gången, och så blev det ett nej, och sen så skrev jag om den och så gick jag till produktionsbolag och tv-kanaler och fick nej, och sen till slut så hörde de av sig bara: vi har sett den här idén, vi skulle jättegärna göra någonting av den nästa sommar. Och så får man gå på möten och så blir man ihopkopplad med folk och så bara är det igång. Och så jobbar man hjärnet nu och det är superkul, och då drivs man av det för att man vet att någon gång så kommer någon nappa.
Men du är liksom... Det är lite intressant, för första anledningen till att vi sitter här lite nu är ju för att din manager hörde av sig till mig. Det är viktigt att poängtera. Du är den första som jag har, tror jag, det kanske finns några till, som har en ordentlig manager. Hur är det? Vad är det för något? Kan du bara förklara den grejen liksom?
Och det är också så konstigt, för när man säger manager så blir det ju lite hybris faktiskt. Ja. Det låter ju som att man, gud, nu har vatten över huvudet, och det har jag verkligen inte. Jag hatar folk som har det. Men en manager med så här medvetet val, jag säger nog mer att vi jobbar ihop.
Någon som tar hand om dina...
Ja, alltså någon som sköter det administrativa som jag hatar. Jag har liksom ett företag som jag inte orkar driva. Liksom, för att vara ärlig, liksom ett AB är inte alls enkelt. Och då är det skönt att ha någon som bara skickar ut fakturorna, som har koll på det här, som förhandlar mina kontrakt, för att jag liksom kan inte göra det. Alltså förhandla för sig själv, det är ju uselt.
Det är det värsta som finns.
Det värsta som finns, att ha någon och bara: hallå, kan du ta det här? Och bara bolla över, eller så här bara: ja, vi ska göra det här, men jag vill ha det kreativa, jag vill inte göra det här. Ta det med Biggest då, som min manager heter. Och det är bara så här lyxigt. Och det är inte så att jag behöver en manager. En manager behöver kanske Beyoncé eller en världsstjärna som har så sjukt mycket att göra. Det med att jag är lat. Så att det är skönt att ha någon som sköter sånt. Och så att det blir rätt gjort. Hon kan ju, det kan inte jag heller.
Nej.
Sen lär jag mig hela tiden av henne, så det är också jättekul.
Vad tycker du är roligast att hålla på med? Du har ju liksom din... påbörjade musikkarriär, och så har du humor, radiohumor, och så har du någon slags podcast höll du på med innan. Vad är det liksom du tycker är roligast? Och så tv-grejen nu också.
Men allting, för att jag drivs ju av, det låter ju skitflummigt. Det låter ju som en liksom mångsysslare, som folk säger, och det hatar jag också, för det låter som att man är Martin Timell typ. Och det är jag verkligen inte. Så att jag tror att jag har så budskap hela tiden. Allting jag gör så har jag ett budskap. Om det så är att jag gör tv-serien, så handlar det om psykisk ohälsa. Det är inte så att jag gör ett wipe-out-program där jag leker i tv, utan då gör jag det för att jag vill få ut psykisk ohälsa. Och det kanske är lättare att göra en tv-serie om än att skriva en låt om det, för att liksom träffa rätt. För att liksom nå ut på rätt sätt. Och sen kanske det är att jag vill skriva en låt om om könsroller, eller liksom om någonting som har påverkat mig. Då kan jag göra det genom en låt, för då kanske musiken gör att man känner vad jag menar på riktigt och kan finna stöd i det. Så att jag väljer liksom uttryckssätt efter vad jag vill nå ut med. Men det är inte så att jag bara: jag vill bli programledare i tv, nu gör jag tv-program. Det är inte det. Jag kommer säkert inte göra tv efter den här tv-grejen, för att det var det här jag ville med tv-grejen. Samma sak humor, alltså det är ingenting jag ska göra. Jag är ju så dålig på humor. Det är bara för att det är sånt som William och Linda som gör det. Så att det är inte så att jag bara efter det: nu ska jag köra stand-up varje tisdag här. Absolut inte, det är liksom det projektet. Sen kommer inte jag syssla mer med humor heller. Så jag vet inte riktigt.
Det handlar mer om att få ut ett budskap.
Ja, och så här. Sen hur det budskapet är, jag känner bara att det är liksom en förmån för mig att jag får tänka så fritt som jag gör. Att det kan vara musik, det kan vara tv, det kan vara radio. Så jag tycker helt fantastiskt, och allting är kul. Sen vill jag inte specificera om jag vill liksom vara programledare eller musiker eller det där och det där.
Intressant, för det är väldigt svårt liksom. Jag kommer ju behöva sätta ett epitet på dig, och liksom, vad är du för någonting? Du kommer ju bli mångsysslare.
Nej, det får inte bli.
Men liksom, vad kommer vara största fokus framöver då?
Men allting har ju alltid kretsat, alltså Jag hade ju en podcast innan också som jag liksom intervjuade människor i. Och hela syftet med den var ju från början att jag ville ha... Jag ville syssla med musik, hållit på med musik sedan jag var liksom 8 år. Och haft det som liksom, jag ska bli artist. Men så fattade jag att det är liksom miljoner andra som tänker samma sak. Och alla släpper låtar hela tiden på enklaste sättet idag. Och för att kunna bli artist måste de ha en publik. Och det har inte de som släpper musik. De bara är så här glada musikmakare som gör härliga låtar, tycker de. Men ingen hör dem. Och då tänkte jag att jag börjar istället med att jag skapar mig en publik. Och så startade jag en podd. Och så fick jag liksom in olika människors följare och intresse. Och i det fick jag då en publik som lyssnar på min musik när jag släpper den. Så det, liksom, det var en taktik bakom för att bygga upp en musikkarriär.
Att bli känd först innan musiken.
Ja, eller känd var ju fel, men det är väl enkelt uttryckt.
Ja, det var det.
Men det är för att ha någon att lyssna på. Det gick jätte, det funkade skitbra liksom. För jag släppte min första singel i samband med liksom podden. Och den har spelats 250 000 gånger. Och det är jättebra för någon som inte hade PR eller skivbolag.
Ja,
eller
det är jättebra.
Ja. Så att jag tycker det är liksom smartare nu. För det är mycket enklare för mig att göra musik nu. När jag har någon som vill lyssna på den. Eller man har kontakter som kan liksom ta upp det och använda den. Så jag tror att jag har det här både entreprenörssidan och konstnärssidan. Att de bollar varandra. Men alltså musiken är det mitt hjärta brinner för. Och sen finns det så mycket annat som jag vill göra också.
Så du blir artist alltså?
Ja, artist eller så här, konstnär är ju liksom att kränka andra konstnärer, tror jag säga, om sig själv. Men, ja, artist som gör programledare kanske.
Mm. Men det kommer, men tror du att det kommer liksom, är det där du kommer landa? När man tittar tillbaka, när du är död, när man tittar tillbaka på din karriär, vad är det liksom, vad är det man kommer ta upp? Eller kommer det vara mer så här, ja. För jag tycker det känns också väldigt modernt på något sätt att hålla på med flera olika saker.
Det är ju det.
Ja.
Men man får ju egentligen inte göra det.
Nej.
Det är alltid så här, du måste välja en sak, om du helst måste göra någonting, vad väljer du då?
Mm.
Jag fattar inte, varför måste jag göra det? För vem ska jag, välja det för den som frågar, för att det ska bli enklare för den att sätta en etikett på mig? Mm. Eller? För jag blir ju också uttråkad. Jag kan vara så här, nu kommer jag från ett produktionsbolag där jag sitter och skriver manus hela veckan. Jag är så less så att jag vet inte vad. Alltså sitta där en vecka. Men däremot vet jag att nästa vecka ska jag till ett annat ställe och spela in. Då blir jag så pepp, för då blir det variation. Sen när jag kommer tillbaka till det här produktionsbolaget, skriver manus, så har jag med ny energi.
Mm.
Men på samma arbetsplats 9-18 gör samma saker, jag spyr. Mm. Och det där är så lätt att säga, men det är inte liksom alla som får göra så heller.
Ja, det är en jävla lyx.
Det är en jättelyx, som jag tror att den har jag nu, men jag kanske inte har den om ett halvår. För att det är så det ser ut när man freelancer. Men jag tror att jag aldrig kommer kunna bestämma mig för en sak, och det får alla panik på. Alltså Biggest som jag jobbar med också, hon är också såhär, hon ska försöka liksom säga till folk vad jag gör eller vem jag är, som såhär, välj någonting för helvete, jag kan inte pusha för 11 saker. Så att det liksom,
jag vet. Du vill bara lägga till på listan
liksom. Ja, jag är så jävla nyfiken. Men jag blir liksom, ja, men nu är jag liksom inne på om jag ska göra någon slags i höst någon slags utställning grej och då börjar jag dra i trådar för det. Hur skulle man kunna göra det här? Vad skulle jag kunna få ut av det? Hur skulle jag kunna få ihop musik och det här på det sättet? Så att det liksom, jag är fritänkare. Jag vet inte. Det visar sig väl i framtiden vad man blev.
En renässansmänniska brukar man väl lite skämsamt kalla det.
Ja, men sätt det som titel då.
Ja. Men om vi, nu har vi benat ut det kanske lite mer då, vem du är och vad du håller på med. Men vad kommer du ifrån? Vad växte du upp och vad hade du för slags barndom?
Åh gud, så här bred fråga.
Ja.
Jag är från Värnamo då, en liten stad i Småland.
Där brukade jag alltid, side note, där brukade vi alltid stanna när vi skulle åka ner till Skåne och familjen för att äta på
McDonalds.
På McDonalds, ja. Eller Burger King eller så.
Det säger ju alla när man sett mig från Värnamo. Det är ju dessutom så här, Bredäng heter, nej det heter inte alls, Bredasten heter det. Och det är ju något så här, Sveriges största hamburgerknut där alla stannar. Sveriges största drogknut också, tror jag.
Oj.
Ja, kanske var dålig fact.
Men nej, men det var ju jätteintressant. Ja, men varför det är så.
Men det är ett stort ställe man kan stanna till. Man ser mycket mysko människor där.
Okej, det hade ingen aning om.
Nej, det är liksom så här, Värnamo is the place. Men därifrån är jag, den här lilla hamburgknuten. Och jag har haft en sån bra barndom. Alltså för trygg barndom, tror jag. Mamma och pappa fortfarande gifta liksom. Hela det köret. Så att,
men de håller på med knark.
Ja, de driver ju den här knuten då. Ja, absolut.
Så det var där du liksom, och hur var det att växa upp där och vad som du, jag tänker så här, mindre stad, gillar att hålla på med musik.
Ja, gud. Men jag har inte gjort, alltså jag har inte vågat hålla på med det jag gör förrän ganska nyligen. Jag har gjort 10 år på fotboll.
Mm.
Jag är så jävla, alltså jag är så dålig på fotboll så att det finns liksom.
Du har ingen riktig fotbollsaura, kan jag inte säga.
Nej, alltså verkligen inte. Och så jag kommer ändå från min faste spelare i landslaget fotboll. Och jag, min,
vem är det då?
Annika Nessvold heter hon.
Mm.
Och min pappa var också så här fotbollsstjärnan som spelade ihop med Jonas Tern liksom, så här jättemycket. Så att man ändå en press på sig med Nessvold efternamnet i Värnamo. Och så kom man där en tanig liten pojk, liksom, fjollig typ, och så bara, jag vill göra musik. Liksom ingen som lyssnar, alla är bara såhär, är du så dålig på fotboll eller? Så att du inte kan, du måste välja något annat. Så det har varit skitjobbigt att faktiskt så här försökt tvinga sig till att spela innebandy eller vara en sportkille när man inte alls är det. För att det var det som var normen i Värnamo. Men sen när man lite skiter i det så blir det ju också såhär, jag har inte, men typ nu när man flyttar till Stockholm och alla kommer från någonstans, det är nästan ingen som man träffar här som är från Stockholm, känns det som. Och när alla åker hem och bara, gud jag ska på fest med mina kompisar, bla bla bla. Jag har en kompis i Värnamo, jag känner typ ingen annan där. Det är också en speciell grej. Jag har liksom inte gjort någonting. Hade jag etablerat en kontakt och vänskap med folk i Värnamo så hade jag nog inte vågat göra det som jag gör nu. För att det hade blivit mycket så här. Då hade jag hört vad de säger och vad de tycker och då hade man begränsat sig själv och sådär.
Men du tror inte att de tycker det är coolt och härligt då?
Nej. Det är jättejantestad. Det är liksom inte populärt då. Kanske om det går jättebra, men nu går det ju inte jättebra för mig. Jag gör ju liksom vad jag gör, men inte på det sättet så att man bara Sassar Larsson succé.
Nej. Du menar att liksom, fram tills dess så är man en tönt, så tror att man är någon.
Då är man en tönt och sen när man får Sassar Larsson succé eller bekräftelsen, då är man liksom så här, gud jag kände ju dig liksom redan när du var så här lite. Så att jag tror att det är nog en resa att göra. Just nu tror jag många ser mig som en tönt och därför är jag inte så intresserad av att höra det.
Nej.
Så jag liksom, min relation, jag har inte varit hemma i Värnamo mer än en gång sedan jag flyttade för ett år sedan.
Oj.
Det är liksom också jättekonstigt. William som jag bor med och Linda, de är ju liksom i Umeå en gång i månaden.
Mm.
Men jag har bara min familj där och de hör sig med på telefon och det räcker. Det var hemskt.
Nej, men jag kan ändå känna igen mig där. Jag är ändå från Stockholm, men jag kan ändå känna igen mig där på något sätt.
Hur ofta är du hemma nu när du flyttat?
Inte jätteofta. Men jag jobbar ju också jättemycket.
Mm.
Jag har inte tid.
Alltså. Nej, det är så. Hur långt ifrån bor dina föräldrar här? För det är också
väldigt nära.
De gör det?
Ja, eller så. Det är inte särskilt långt borta.
Har du inte en ursäkt egentligen?
Ja, men jag jobbar dubbla jobb, dubbla fulltider just nu. Så då, det är min ursäkt. Att jag så här, den tiden jag egentligen leder är så här måndag, tisdag, kväll, lördag, dag. Det är då jag är ledig. Man skulle kunna träffa föräldrarna då också, men då är jag ofta så trött att jag liksom...
Men köper de det argumentet? Jag jobbar.
Nej, men jag träffar dem ju oftast då liksom. Okay. Jag borde ju träffa dem egentligen mer. Ja. Jag tänker på när jag bor. Men jag kan ändå känna igen mig i det här... Att jag gick i skola in i stan, fast jag bodde i en förort.
Mm.
Och då fick jag ju bara kompisar där, men de bodde på stället utspritt och så. Så jag är inte heller liksom... När jag kommer hem till den förorten jag bodde i så har jag inte heller några direkt kompisar. Som jag hör av mig till eller som jag träffar.
Men är du ledsen för det?
Ja, jätteledsen. Nej, men såklart att det finns en annan grej att rent geografiskt ha kompisar nära, tror jag. Mm. Men du har, alltså om man tittar på dig nu, du har ju en väldigt stark social tjänst i alla fall som när man ser dig utifrån så känns det som att du har en väldigt så här socialt liv. Och de du hänger med är ju liksom kändisar eller människor, väldigt, väldigt framgångsrika människor. Ja, men så är det ju lite.
Är det den bilden du har?
Nej, men om man bara skulle titta, jag tror det är den bilden folk har.
Oj.
Men har du ett sånt rikt socialt liv eller är det bara så här?
Jo, men det kanske det är, bara att jag inte tänker på det.
Mm.
Och sen är inte jag... Jag åker ju inte på mingel och på middagar och på de här grejerna överhuvudtaget så ofta, det någon gång. Men annars är det liksom jävligt oglamoröst liv. Men sen har jag ju väldigt mycket folk runt om mig som jag tycker så mycket om och som är kanske, och som anses vara lite flashiga.
Mm.
Men jag tänker ju aldrig på det sättet. Men jag vet mycket kompisar här uppe som liksom på bara ett år har blivit bra kompisar. För att jag tror det lätt hamnar i någon slags fälla där man bara är så här. Vi ses onsdag den 27 om 8 veckor. Mm. Och så käkar vi en middag, du och jag. Och så är det som att man är bästa kompisar trots att man setts en gång. Jag har lyckats undvika den genom att typ så här istället ta lite promenad, komma hem till någon liksom dagen efter festen. Och inte bara festa ihop utan också äta en pizza ihop dagen efter. Och liksom på olika sätt. Så det, jag tror jag har för första gången i mitt liv har jag nog liksom en ett social krets och ett gäng som jag hänger med. Och det har jag inte haft innan. Jag var ganska ensam innan, så det är liksom så här också en lyx att ha. Det är superglad för.
Har du skapat dig den eller har det bara blivit så?
Både och, tror jag. Alltså jag var ju så här, när jag flyttade till Stockholm så var jag så här bara till alla och alltså alla jag inte kände, alla jag kände, alla jag haft kontakt med, alla jag inte haft kontakt med, bara hallå, nu bor jag i Stockholm, se mig, hör mig, träffa mig, typ så. Och det har ju såklart resulterat i att man har fått nya kontakter och vänner. Men sen så träffar man ju folk hela tiden uppe som leder till liksom oväntade vänskaper. Det är det som är så kul. Jag bara älskar det, kan jag säga. Jag är så här, jag har så konstiga också, för jag har en av mina bästa kompisar heter Bella, hon är 40 år, hon är präst.
För den här personen?
Nej, men hon var sen min konfirmationsledare och sen har vi haft jättebra kontakt. Hon är en av mina bästa kompisar. Och sen så har jag liksom, ja, men som William då, som är en så här vanlig liksom killkompis. Och sen så har jag liksom någon som är helt annorlunda där också. En annan liksom tant på andra hållet eller någon gubbe som sitter i Solna. Så jag har så här ett så brett spann av människor som jag hänger med, för att jag får ut någonting och hänga med alla de här människorna. Så att det är så här, jag älskar det.
Är det lite en revansch?
Ja, faktiskt. Lite faktiskt. Jag tänker inte på det så mycket, men jag är lite glad för det.
Jag är lite intresserad av podcasten ändå. Hur började den? För det var liksom det första du gjorde i offentligheten. Eller, har jag fel?
Nej, det var det nog. Nej, men det var som jag sa, för att skaffa en publik till min musik. Sen utvecklade det sig till att jag liksom upptäckte att det var också en, ett uttryckssätt som jag liksom, det var en så schizofren podd liksom. Ena veckan så var det så här, jag gör alltså djupgående intervjuer. Andra veckan var det så här, vi har teman här, vi har sex och vi faller här. Och sen tredje veckan så var det en sketchpodd, så det var jättekonstigt. Men jag lärde mig så jävla mycket på hur man programleder, hur man kan intervjua folk eller hur det funkar liksom att ta kontakt med folk, med managers eller med liksom bolag och produktion och allting. Den har varit superviktig. Jag har fått liksom min flickvän genom den, jag har fått min bästa kompis genom den.
Var det så du lärde känna Kristina? Och...
ja. Shit. Och William, jag har fått min manager då genom den här podden. Jag har fått alla jobb jag har genom den här podden. Så att den har ju varit så jävla viktig.
Du förstår det?
Ja, den är inte bra ens. Den är utsänd, så att den är liksom fantastisk.
Den är väl bra på sitt sätt?
Ja, för mig har det varit bra, men jag tror att den som lyssnar inte hintar något liksom syfte.
Jag förstår det. Nej, men jag tycker det är bra.
Ja, den är lite så valpig, men
det... den har varit bra. Jag har lyssnat på den till exempel när jag skulle intervjua Johanna.
Det har vi pratat.
Visste vad jag inte skulle fråga.
Men det har vi pratat om, och den är så, den intervjun är nog den sämsta i hela serien. För att Johanna är så... man har en bild av, när man bara följt Johanna på Twitter, så har man en bild av vem personen är. Och sen när hon är helt, jag har till exempel förberett så här frågor, bara, men du som är ett sånt Twitter-geni, berätta, vilka följer du? Liksom, vad har du för spännande folk runt dig? Och hon bara, nej, alltså jag följer mina kompisar och det är typ det. Och man bara sitter där och bara, ha?
Den är i panik. Ja. De intervjuerna jag har haft också. Men det är de man lär sig mest av.
Ja.
Du är ju till exempel en väldigt lätt person i intervju. Man ställer en fråga och sen liksom drar du iväg. Och man bara skönt kan sitta och bara lyssna liksom.
Gud, är sånt
som det är ju perfekt. Det är perfekt. Det vet du ju själv att det är väldigt skönt att intervjua en sån person.
Ja, just för den som intervjuar. Men för den som, när man till exempel tänker, om man är producent för en podd och folk bladdar iväg, så blir jag så här bara, gud, här ska jag klippa sen. Det här är ju liksom,
jag brukar inte klippa så mycket.
Men du slipper det?
Jag brukar bara inte.
Du skiter i det.
Jag skiter i det.
Så jag måste tänka jättemycket på vad jag säger nu.
Nej, bara jag klippte jättemycket. Men sen så blev det inte... jag vet, första avsnittet, det är så varje liten sekund liksom jätte. Och sen så var jag så här, nej, jag hinner inte, jag orkar inte.
Så du bara slänger upp helt opublicerat?
Men jag gör det ju lite för mig själv också. Känner du det för podden också? Alltså för din podd? Att man gör det väldigt mycket. Du tog ju kontakt med väldigt mycket så här, ja, men kändisar eller vad är det, ordet kändisar mycket? Kanske mer intressanta människor, talangfulla människor.
Ja.
Varför gjorde du podden? Var det för att bli liksom känd och kunna sprudla i din musikkarriär? Eller var det för att hitta liksom kontakter med de här personerna? Eller varför gjorde du det?
Men menar du att du gör podden för dig själv för utvecklingens skull, eller menar du för kontakternas så här,
nej, men jag tror bara att det är jävligt skönt att kunna träffa folk och prata. Alltså på riktigt, att kunna så här för min egen skull förstå, vad är det som driver de här människorna? Vad är det som gör att de här människorna inte bara är ute och festar som de flesta andra i vår ålder. Mm. Vad är det som gör att de här engagerar sig i någonting? Och jag tror det är en väldigt intressant tid att ställa sig den frågan.
Mm.
För att möjligheterna finns. Som du säger, alltså så här, jag tror inte att du hade kunnat gå till ett produktionsbolag och bara säga hej, jag har en idé för 20 år sedan eller för 10 år sedan. Oh, 10 kanske, men jag vet inte liksom för 20.
Nej, det händer ju så mycket nu som man har ju sån jävla makt som ung människa. Man får ju ett sånt gehör. Tidigare kunde man nog känna, det har jag också känt, att man blir så här, men du är ung, du kan, du vet ingenting. Bara för typ 2 år sedan. Men idag så händer så mycket med YouTube, med poddar, med vad unga vänder sig till istället för gammal TV eller för radio. Så att folk blir äldre människor som det ofta är på produktionsbolag eller på TV-kanaler. Blir såhär bara, vad har du för idéer? Kom här, vi är helt desperata, bara bolla upp för oss nu så kör vi. Och så kan man komma med en bajsidé och de är så här, ut med det, nu kör vi allihopa. Så att man har makt som ung idag när man vill och kan någonting. Och så var det med podden också. Alltså jag kände att jag kunde ju inte imponera på mina gäster med att jag var en talangfull intervjuare, tror jag. I alla fall i början. Fredrik Wikingsson till exempel var ju liksom, var så jävla dåligt. Men sen så har vi ändå hållit kontakten. Vi hörde senaste tisdags liksom. Så jag har ändå lyckats på något sätt hålla kvar alla som jag har haft i podden. På något sätt. Som jag sa, min flickvän och allt det där. Men den har ju liksom, jag tror jag startade den för att få någon slags publik till min musik. Och sen utvecklades till att jag lärde mig klippa, redigera, skapa ett program, boka gäster. Jag fick med så mycket. Och sen så lärde man känna de här människorna. De gav en så mycket. Det var som att gå i terapi, liksom, vissa samtal och prata med folk och höra deras erfarenheter. Så det gav en så jäkla mycket olika saker.
Vem var coolast att intervjua? Eller vilken blev bäst?
Jag kommer ihåg att det var jättekul att intervjua Gudrun Schyman.
Ja.
Hon var på telefon och hon var liksom i sitt trädgårdsland och höll på. Hon var så skön bara. Och det var jättekul att intervjua Alina Devojanski.
Mm.
Och vissa har haft ett jättefint moment, men för i slutet av poddperioden så var det som att jag hade så här, det blev lite terapisamtal, det sa flera av dem som var med liksom, det blev så här långa intervjuer där man gick igenom mycket saker. Så att de sista poddarna jag gjort var liksom jättegivande för mig som person.
Mm.
Man växte. Det är så coolt när man är med en podd, man möts liksom på ett sätt som är, men du hade ju aldrig frågat mig såna här frågor om det inte hade varit för,
nej.
För att vi sitter i en podd och jag hade liksom,
när vi tar en lunch hade vi inte gått igenom det här.
Nej, och det finns liksom ingen tid idag att lyssna på andra människor. Nu måste du lyssna på mig när jag pratar för att ha en annan fråga sen för att det ska drivas fram. Men hade vi tagit en lunch så hade du kollat telefonen 14 gånger kanske. Du hade, det är inte specifikt du, men liksom man gör så, man lyssnar med halva örat för att man är upptagen i sig själv.
Mm.
Så att podd är ju någonting i att man har full fokus, ögonkontakt, man pratar, man möts. Det är ett så här fantastiskt medium.
Du berättade att du träffade din tjej. Hur gick det till? Jag blev bara så här, nu kommer vi kanske till de här liksom delarna man brukar snacka om över luncher och så. Men det lät så intressant.
Ja, men det låter så douche när jag säger det. Men anledningen till att Kristina var med i min podd var ju för att jag hade sett en video med henne. Och jag blev helt jävla galen i henne. Jag tyckte hon var helt fantastisk. Hon hade sån energi, hon var så jävla vacker och även bara så här sprudlande. Jag bara, henne ska jag ha. Så jag till min kompis Fanny. Och så bokade jag upp en intervju med Kristina. Och så satt vi i kanske så 5 timmar på McDonalds i Göteborg. Intervjun tog 40 minuter. Och sen satt vi bara och pratade om allt möjligt. Och sen åkte jag till henne veckan efter igen. Och sen blev vi tillsammans typ 2 veckor senare. Det gick så jävla fort. Det är typ 3 år sedan nu.
Shit.
Så det är ju så här en riktig douche-anledning att bjuda in någonting på. Men det är bra, alltså det, man kan använda det till mycket.
Ja,
ljusäkt.
Varför tror du är här ikväll?
Nej, men det är faktiskt, nej, jag tycker det är bra. Vad startade du din podd för, om jag får vända på det bara? Du startade den för att det här, men det finns ganska mycket poddar idag.
Ja, men jag gick ut med, det var väldigt viktigt för mig att jag inte ville jaga lyssnare liksom.
Mm.
Jag skulle inte bry mig om det, för att mitt hela mitt typ tankesätt innan det, just för att jag har haft YouTube-kanal och jobbat med såna grejer, är att så här, jag ska få lyssningar eller tittare eller nå ut liksom. Så det var det första jag bestämde mig för, att nej, liksom, inte tänka så. Var det min eller din mobil?
Det är nog inte min.
Så det var mitt första steg. Och då försökte jag hitta liksom en annan anledning. Och den anledningen blev väl att jag ville liksom, jag var intresserad av den, jag tänkte så här, vad skulle jag vilja lyssna på? Och jag skulle vilja lyssna på unga människor, vad de har att säga idag. Men också tänk om man kunde få snacka med Fredrik Wikingsson som exempel. Tänk om det fanns en intervju med honom när han var 18 liksom. Mm. Vad hade han sagt då? Vad hade han haft för idéer då? Det hade varit skitintressant att lyssna på idag. Och nu kanske vi liksom, nu kanske jag har chansen nu att intervjua dem runt omkring mig, för det är väldigt många runt omkring mig som inte har slagit igenom, som inte är liksom särskilt kända än. Vissa är kända, men liksom folk som är unga, har idéer, är talangfulla, och sen i framtiden, jävlar, de intervjuerna kommer vara coola då. Så tänkte jag.
Det är ju skit, du ger ju de här människorna du intervjuar en gåva. Jag hoppas att jag ser tillbaka till sen.
Ja, och jag tror att många är så här, shit, ska jag göra den här grejen? Shit, ja, okej, jag gör det bara. Men jag tror att i framtiden kommer det vara guldvärt för dem också. Men, och såklart, det finns ju sådana andra aspekter också. Att så här, shit, är så bra med kontakter. Och helt ärligt så fick jag ju mitt jobb som jag jobbar på nu egentligen bara på grund av den här podden. Eller det var en anledning i alla fall. Det var det de pratade mest om på arbetsintervjun. Så att så här, det har gett massa bra saker, men jag tror den stora anledningen är ett, att det är kul att prata med folk, och två, att shit vad coolt, jag skulle vilja lyssna på det här.
Men kolla, du har fått ditt jobb delvis via den här podden. Mm. Det är en skitbra idé, alltså det är svårt att hitta, det är så mycket outforskade mark på poddarna just det. Så alltid två kompisar sitter och pratar om livet, allt mellan bort och torrt, och bara, åh. Alltså såhär, kommer något nytt, det behövs ju liksom. Det är mycket outforskat på poddmärken, och det är så skönt när det kommer någonting som är så nischat som det här. Vi pratar för ett perspektiv liksom. Jag tycker det är skitgött.
Men om vi ska återgå lite till dig, du är faktiskt anledningen till att vi träffas någonstans. Vad tänker du, hur ser framtiden ut? Liksom, är det liksom full fokus musik nu framöver?
Här måste jag egentligen säga ja. Men nej.
Nej.
Alltså så här, nu släpper jag en låt nästa vecka, och det kommer bli jättemycket kring, för mig, kring den. Och liksom följa upp och spela och skriva och vara med liksom. Men det kommer jag också tröttna på efter ett tag. Inte så att jag är trött på musiken, den är liksom bestående hela tiden. Och den jag liksom återkommer till under andra perioder, där jag blir såhär, jag måste sätta mig på pianot, jag måste skriva, jag måste göra det här. Så att jag kommer hålla på med det hela tiden, men jag kommer ha nya saker hela tiden. Jag håller på nu liksom rigging för nästa år, eller vad ska jag göra då? Kan det här vara någonting? Så jag kommer fortsätta jobba så mycket som jag gör, men jag vet inte med vad.
Tycker du om det, eller tycker du det är läskigt?
Att inte veta vad?
Ja.
Men jag vill ju vara en sån här, vet, cool person som, ja, men lite som Johanna, som vi pratade om innan, som, hon är ju så här, ja, men så fan, skit i vilket, alltså det kommer gå ändå, alltså vi får se vad som händer. Alltså jag vill ju vara den typen av person som är så här laid back, lite avslappnad. Men jag är ju liksom så här kontrollfreak som fan. Jag vill ju ha hela mitt 2017 uppplanerat nu. Och när jag inte har det, så tror jag att jag får lite såhär, då ringer jag till liksom alla, jag bara, har du någonting, skulle det här kunna vara någonting, ska vi ta ett möte om det här? Så jag liksom ändå har lite tankar. För att jag tror man måste tänka så också när man driver eget företag, att man liksom vet att okej, här är det ett hål, jag måste på något sätt få in någonting här, eller jag måste liksom driva det framåt på något sätt. Det är helt sjukt. Tänk på att jag kommer inte från ett YouTube-konto med 200 000 följare, eller från något annat sånt här som dagens ungdomar ska göra. Jag har liksom ingenting sånt, så att jag har ju liksom bara på ett år fått bevisa mig jävligt mycket, och haft sån tur att allting som jag har planerat under mina dagar under gymnasiet har slagit in. Alltså jag får göra den här serien psykiskål, så jag har fått producera Fatta man, eller vara med i Fatta man-grejen liksom, en podd som vi gjorde. Jag får göra 22 kvadrat liksom, att det slår in. Jag får släppa musik med distribution via ett stort bolag, med en producent som jag hade högst upp min önskelista. Så att det är liksom, jag är så liksom privilegierad om sig, och så säger man, lycklig som får göra allt det här på så kort tid från att jag tog studenten. Jag liksom nyper mig i armen hela tiden, för jag uppskattar det verkligen, och jag är så tacksam. Det är ingenting att ta för givet. Det kan gå åt helvete imorgon liksom. Det är så.
Ja, men exakt. Men den här tv-serien om psykisk ohälsa, berätta lite mer om den.
Det är...
Eller det du får berätta, det är väl inte någonting...
Jo, men jag tror jag har gjort ett par intervju om det nu, så det är nog ganska
skönt. Okay.
En serie för Tänk till, URs egen YouTube-kanal, och för P3, som ska gå om psykisk ohälsa light, kan jag väl typ säga. För det är inte det här, du vet, läggas in på långintensiven och vara helt nere i skiten. Det är mer liksom det här vardagsångesten som vi alla känner, men som man kanske inte känner att man vill ta tag i eller kan ta tag i, för att det är såhär, nej men gud, jag har inga problem, jag bara har lite ångest för det här. Det ska vara...
Det är min som ligger.
Ah, jag tror det var någon som började baka
det. Men jag kom inte ihåg. Jag la ner den här och tänkte, det här är ett bra ställe. Så glömmer jag det. Ah, jag är idiot.
Nej, men så här som alla känner och som man liksom kan inte ta tag i, men vi vill att det ska på något sätt vara lika naturligt som att man har en förkylning lite för länge. Då kontaktar man vårdcentralen, man ringer 1177.
Mm.
Så ska man kunna göra med en psykisk liten störning också.
Jag förstår. Men är det någonting du har varit med om eller tänkt att det här vill jag ha hjälp med, eller är det liksom, kommer det bara från att det är en bra idé?
Nej, jag har gått liksom på BUP och terapi från att jag var liksom 15 typ. Av olika anledningar. Inte så att jag har varit psykiskt förstörd överhuvudtaget. Det är bara att jag har haft det här liksom light livsgrubblingar och tänker för mycket och liksom orolig. Och då bara blir det som att det är så jävla många andra som känner exakt samma sak. Tänk om man kunde göra någonting, inte bota all ungdomars ångest, för att det tycker jag alltid man ska försöka undvika, vara som en pekpinne, för så här är det, så här tänker vi, så här är vi, absolut inte det, men typ att vi bara förenar sig, att vi alla mår, det är okej att må dåligt, det är okej att må bra.
Mm.
Så jag tror det är lite målet med den här serien. Det är väldigt kul att jobba med, man lär sig oerhört mycket som är för livet. Det är det som är så coolt när man gör någonting sånt här som är kul, och så får man med sig någonting som man växer som människa. Jag tycker det är helt bara wow.
Det är ju skitcoolt.
Mm.
Och målet där är bara att kunna liksom få ut ett bra budskap som du säger.
Ja, alltså inte på något sätt bota någon eller så här säga till någon hur de ska leva eller hur de ska må. Bara liksom att, ja, det är så här, ibland det är okej. Jag känner likadant, den här känner likadant. Bara, det är så här kan man. Och så om någon vill ha hjälp så finns det liksom också tips. Vi träffar experter, psykologer, vi provar terapier. Vi visar liksom olika sätt på hur man kan ta hand om det. För att det ska vara lite naturligt och bli avdramatiserat.
Mm. Och hur stor liksom ansvar har du i till exempel en sån produktion?
Idén kom ju från mig, så jag har varit med från början från mötena som liksom är, hur går vi vidare? Vad gör vi? Hur ska det här se ut? Hur ska det utformas? Så jag har varit med på alla de grejerna. Med planering kring liksom, vilka träffar vi? Hur går den här intervjun till? Vad ska vi göra? Skriver manus nu som en galning för allting. Sitter med och feedbackar lite liksom på så här klippning. Om jag skulle göra med det här eller det här tyckte jag var viktigt. Och jag är för att jag är kontrollfreak, så jag är lite, så här, lite mer engagerad än vad kanske borde vara.
Men det är väl skönt också?
Men jag tycker det. Jag får panik om jag skulle spela in någonting och sen så är det någon som klipper det och så bara får man se det här är färdigt. Så här ser det ut, och så kanske inte jag är nöjd för att jag framställs dryg eller jag är så här, eller vet, det blir bara så jobbigt. Det är skönt att vara närvarande hela tiden.
Jag intervjuade en tjej som heter Flora Wiström, och det var lite coolt, för att innan den här podden varit väldigt så här fokuserad kanske på ens karriär och vad man ska uträtta liksom på det sättet. Men jag ställde någon fråga så här, ja men vad är dina mål och drömmar? Och då tänkte jag direkt så här, ja men hon kommer svara så här, att hon vill släppa en bok eller göra det här och det här. Men hon var så här, ja men säg mitt privatliv så vill jag jättegärna bli en mer förstående människa typ. Så jag tänkte dela upp den här frågan egentligen i två delar liksom. Först, vad är ditt liksom slutmål i din karriär eller liksom inom musik eller tv eller underhållning i alla dess slag? Och liksom den andra delen av frågan är väl så här, vad hoppas du ha uträttat personligt, eller vad liksom rent framöver, vad är dina mål och drömmar inom ditt privatliv, eller hur vill du vara som människa?
Vilken vill jag till börja med då?
Ja.
Men jag vill fortsätta, det som är, som jag tror gör att jag, som jag svarade i början, varför jag mår så bra med på ett melankoliskt sätt, det är för att jag jobbar med vad jag vill, jag gör vad jag vill redan nu. Det blir en tomhet i och med det. Alltså det är såklart att det finns ju tusen saker som jag inte har gjort och som jag kanske inte kommer få göra, men det finns tusen saker där, men jag gör det på sättet. Jag jobbar med TV liksom, jag jobbar med radio, jag får släppa musik, jag driver eget. Det är liksom vad jag ville, som har som mål när jag tog studenten, och det gör jag nu, och då blir det en tomhet i vad ska jag göra sen. Alltså jag kan fortsätta starta nya projekt, men det är liksom ett hamsterhjul. Så jag ser helt ärligt att jag vet inte, jag vill bara utveckla det jag gör nu så att jag gör det så satans mycket bättre, för jag är så jävla usel på allting. Liksom, jag vill bara bli bättre och bättre och bättre med samma sak, tror jag. Så det är mina mål. Och samma sak som människa och på det privata planet. Jag har inga så här mål att jag vill skaffa barn, jag vill köpa ett hus och bla bla. Jag tror mer så här, jag vill växa och våga hela tiden lära mig. Jag vet ju saker som jag som person är jävligt dålig på. Jag är dålig på att ta kritik. Jag är liksom dålig på att säga förlåt eller när jag har fel. Och det är så typiskt mansdrag som jag vill bli av med för att bli mer ödmjuk och liksom omfamna istället för att ta distans. Så det är så här privat, personligt mål att nå. Att man är så här prestationslös och bara allmänt god.
Jag fattar. Du är en uttalad feminist, eller hur?
Ja, absolut.
Mm. Du har hållit på med det här fattar man-grejen, vilket är ett jättebra initiativ tycker jag. Men finns det, tycker du att det finns ett problem, för det här är någonting jag kan tycka är jobbigt ibland, att vara en vit man och ändå ta, liksom, ta plats och ta antagligen då plats från någon, en kvinna eller en rasifierad eller dylikt?
Ja, absolut, och det är därför jag känner så här att jag, när jag väl tar plats så ska jag göra det av ett syfte. Jag vill aldrig synas för att synas, jag skulle aldrig tacka ja till, jag har tackat nej till ett par såna här, ja, men, TV eller radio eller tidningsreportage som bara är så här, synas för att synas. Vad tycker du om det här? Eller vill vara med och tycka till om det här? Eller vill vara med och rappa i den här grejen? Eller vad fan som helst som är så här betydelselöst. Det blir så här, nej, varför ska jag göra det? Det är helt onödigt. När jag syns så ska det vara för ett syfte. Och det är till exempel psykisk ohälsa. Jag tycker att det är, att en vit man tar plats och pratar om psykisk ohälsa och känslor. Det är någonting som inte har gjorts tidigare. Någonting som behövs inspirera upp andra att göra mer. Då tar jag plats på ett bra sätt. När jag gör Fattar man-podden så är det, då är det män som pratar med varandra om sex, våld och vänskap på ett sätt som män inte pratar om annars. Då tar jag plats på ett sätt där det behövs förändras. Som sagt, när jag släpper musik, jag släpper inte låtar som är så här, I fucked her, I hit her hard, bla bla bla. Alltså jag släpper musik som talar för att jag är mjuk och känslig och bla bla, androgyn pop typ. Så att jag tänker på det och jag försöker ta plats som vit man bara när det behövs och där jag tycker att det inte finns en vit man som vågar uttala sig.
Liksom i slutet av varje sån här podd så liksom klargör jag att om 5 år ska vi träffas igen och så ska vi gå igenom liksom vad som har hänt, vad, hur det ser ut och liksom kanske lämna en liksom som halvtidsrapport liksom, på karriär och på liv och så vidare. Vad tror du att det kommer vara om 5 år?
Usch, det är en så jobbig fråga ju.
Hur gammal är du om 5 år?
Det är 25. Och alltså jag vet fan inte, för att när jag flyttade hit så kände jag så här, här ska jag bo, här ska jag leva, här ska jag dö i Stockholm. Och sen nu så känns det som att, tänk om, är det här allt lite så här, ska jag gå till jobbet så här, ska jag ta 5 kaffe innan jag vaknar, ska det vara så här. Det blir som att man lite bara, men man kan ändå ska bo på landet, man kanske ändå ska liksom pendla in hit och ha det gött, jobba här men ha någonting annat där, eller ska man åka utomlands, alltså, så att, jag vet inte. Och jag, där just är lite så här, jag behöver inte planera det heller, jag får se vad det tar mig. Faktiskt.
Fint ändå.
Ja, det tycker jag. Vad är du om 5 år efter det här och allt?
Jag vet inte. För därför jag tycker det är så fascinerande. Jag, min morsa är väldigt för att man ska ha en tydlig plan och liksom delplaner och att det ska vara väldigt så här upprördat. För då blir det så.
Mm.
Men jag kan inte bestämma mig riktigt. Jag är väl lite som dig på det sättet att jag gärna gör mycket och saker. Liksom. Och då är det svårt att kunna bestämma sig. För man vet aldrig riktigt vad livet drar.
Nej, vet du vad du vill då?
Jag vet så mycket. Det finns så mycket roliga saker att göra, tänker jag. Jag har nog aldrig varit så här, oh, jag ska resa i Asien eller jag ska göra en jordenruntresa.
Nej.
Det har aldrig riktigt intresserat mig. Jag gillar att göra saker. Producera saker.
Mm.
Inte bara resa och hitta mig själv.
Men du skulle inte heller kunna välja en grej att syssla med?
Nej, alltså de lutar väl alltid åt samma håll, liksom. Mm. Men det är inte... Jag tror inte att jag kommer att ge mig in i musik. Det tror jag inte. Nej. Eller liksom så här, och då har jag ändå liksom ett någorlunda musikalisk bakgrund. Men jag tycker inte det känns... Det är inte intressant liksom. Men annars är det rätt öppet. Intressant att du frågar. Du gjorde en right back action.
Ja, för att du får ju mycket om det här med att man gör mycket och sådär. Men du är faktiskt exakt likadant. Du gör ju typ tusen saker också. Och har gjort väldigt mycket. Du har ju kommit från humor också. Det är väldigt intressant att se, för att det känns förlegat att man ska syssla med en sak. Samma sak att man tror i gymnasiet nästan att nu ska jag välja någonting här som jag ska göra för resten av mitt liv. Det går absolut inte att byta inriktning. Den måste veta det när jag...
Men det sa till och med vår lärare i gymnasiet att så här, välj rätt nu.
Det är helt...
Se till att ni väljer rätt. Man bara, fan, jag kan ju 40 bast. Hur många år har jag kvar i arbetslivet? Speciellt om vi ska höja pensionsåldern. 100 år typ liksom.
Och sen går natur, även om det går så finast naturlinjer på gymnasiet, vad får du för jobb på det?
Nej, du måste ju utbilda dig sen om du vill ha de jobben.
Jag kan skitbetyg, det spelar ingen roll så...
Ja, jag hade jättedåliga betyg i gymnasiet. Jag är nog den som har fått mest jobb och sånt efter gymnasiet.
Exakt, det är det jag menar. Folk som jag hade i min klass som hade A i alla ämnen i skolan, de kunde ju fan inte ens ringa sin arbetsgivare. Vad ska man då med sina betyg om man inte har en social kompetens att ta sig fram?
Jätteviktigt, otroligt viktigt. Och så kan man ha lite förtur med andra saker också. Men det... Hur mycket... Nu kanske det blir lite personligt, men hur mycket tänker du att du har en förtur i att du har en relativt framgångsrik tjej och du hänger... Din bästa killkompis är liksom något av ett wonder kid. Hur mycket tror du... För att det finns en idé i USA om att det enda sättet att bli en sitcom writer, det är att man hänger med så många sitcom writers som möjligt och sen så slår någon av dem igenom och så får man hoppas att man kan hänga med på den resan.
Nej,
hur mycket förtur tror du att du har på grund av sådana grejer, sådana faktorer?
Ingenting, jag tror det slår emot mig. Jag tror att jag blir sedd som Keyos pojkfan eller bland kids liksom, eller Williams kompis. Och det där gör mig lite pissed off, för då tror man att det jag gör nu är på grund av att jag är som där, att jag har hängt med på deras resa. Att jag får ett tv-jobb på Tänk till är för att min tjej är känd. Men det är det absolut inte. Jag har ju fått för fan slå mig igenom här ett år själv med en liten panik idé. Och det där gör mig lite sur, för att jag märker att när man jobbar så hårt och så blir det ändå så här, men han får göra det där för att han är vän med den här människan. Det blir så här, nej. Och det där tror jag, så här, jag har inget behov av att hävda det eller berätta det nu heller, för att jag tror det kommer ge sig i framtiden. Man kommer märka vem som jobbar och som bara glider.
Det tror jag är det absolut viktigaste. Det är det absolut viktigaste om man någonsin vill lyckas. Det är att jobba hårt, faktiskt. Det är min tydliga tro i alla fall.
Det finns ingen annan väg. Folk som glider kommer ju liksom bara... De kan ju ingenting. Någon gång är det någonting som slår emot, för att de kan inte.
Någon gång kommer någon ifrågasätta dem och så kommer de inte veta riktigt vad som gjorde dem. Sen finns det också fantastiska talanger liksom, som inte klarar det.
Nej, ja, men precis.
För att de bara har glidit. Men man ska lära sig, man ska ha självdisciplin, och så ska man lära sig vad är det som gör mig bra och vad är det... Så ska man bara slåss hårt och jobba hårt. Speciellt i de branscherna vi är intresserade av.
Och jag hade inte velat glida på varken Kristina eller William. Jag blir nästan så här... deras karriär är liksom för sig, men hade jag glidit på dem så blir jag som sagt ett jävla bihang. Jag vill vara en egen person, jag heter Hampus Nessvall. Alltså det är så här, jag ska inte vara någons kompis eller...
Och jag tycker inte att du är det heller, men det är intressant att veta, för jag har inte riktigt någon sån... Jag har inte riktigt någon sån relation till någon egentligen.
Nej.
Jag har inte, aldrig riktigt, ibland mindre, men inte på det sättet. Det är intressant att veta också hur folk liksom reagerar på det.
Alltså jag tycker så här, jag, William och Kristina, vi utbyter jättemycket. Alltså William bollar sin, han ska ha en föreställning just, han bollar liksom jättemycket och visar upp saker. Vad tycker du, vad tänker du, jag ska hjälpa honom med musik till den liksom, och Kristina samma sak, och jag kan liksom bara, vad tycker du om det här, nu ska jag in i studion med det här. Så vi utbyter jättemycket, att ha folk som är i samma bransch och krets är ju fantastisk förmån. Men jag skulle ju inte någonstans vilja att om jag hade en idé, bara, William, kan du snälla fixa ett möte åt mig på ett produktionsbolag all i livet?
Alltså, nej, det blir ju fel.
Det blir jättefel, och då blir man ju hela tiden bakom någon.
Förstår.
Så att, nej.
Ja, det var jättetrevligt att träffa dig. Jag hoppas du har tyckt det också.
Ja, verkligen.
Finns det någonting du vill tillägga? Någonting som känns viktigt eller någonting du vill få sagt?
Att jag har typ 1000 frågor till dig nu. När man har pratat om sig själv i vad det nu är en stund, så blir man ju såhär, vem är personen som har frågat?
Det kanske är lite så. Jag skapar en mystik kring mig kanske. Det är kanske det som är mitt jobb här.
Ja, just det. Sen är du med i en podd i framtiden. Exakt. Här.
I din podd?
Ja, faktiskt. Jag tror det.
Va? Vad härligt. Vilket fint utbyte.
På eller hur, faktiskt. Mm. Så det. Tack så mycket i alla fall.
Tack så jättemycket. Och så får vi ju säga att folk ska gå in på Spotify och lyssna på din låt.
Ja, jättegärna.
Vad heter det?
Harder Faster.
Exakt som vi gillar att ha sex. Hej då!
Gud, jag är så rädd att det ska vara som pris.
Ja, och det var intervjun med Hampus Näsvold. Vilken kille, vad han håller på med grejer. Man blir ju helt galen. Det var jättemysigt att sitta ner med honom och snacka lite. Och jag hoppas ni tyckte det var kul att lyssna på det. Om ni gillade det ni hör så prenumerera. Och se till att berätta om podcasten för era vänner. Och glöm inte att lyssna på Hampus nya låt på Spotify. Den heter... Harder, Faster. Ja. Eller så... Ni kommer inte missa honom. Han är med i radio och tv och överallt annars också. Så att, håll bara era ögon öppna så kommer ni se honom på något medie någon gång. Så tack jättemycket till Hampus för att du ville vara med. Och tack till er som har lyssnat. Så ses vi nog snart igen. Hej.